Jag vill inleda med att läsa en bibeltext från Johannesevangeliet som är en av de texter som Lennart kommer att anknyta till i predikan. Jag läser från Johannes kapitel 11, verserna 45-57. Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sa: "Vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom och då kommer romarna och utplåna både vår heliga plats och vårt folk." En av dem, Kajafas, som var överste präst i året, sa till dem: "Ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under." Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan drog sig undan till Efraim, en stad i området nära öknen, och där höll han till med sina lärjungar. Judarnas påskfest närmade sig och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod i templet: "Vad tror ni, kommer han verkligen inte upp till högtiden?" Men överste prästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det så att de kunde gripa honom.
Jag ska läsa ytterligare en text. Och texten är från Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26 till med 38. Jag ber församlingen stå upp. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon är trolovas med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sade till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Ja, idag är det Jungfru Marie bebådelsedag enligt ny almanacka. Men i den här församlingen så följer ni den gamla och har alltså den femte söndagen i fastan. Det är nämligen så att Jungfru Marie bebådelsedag är ju på onsdag den 25, och då var det gudstjänstdag och förr i tiden och helgdag. Men i och med att den helgdagen försvann för ett antal år sedan så har man flyttat fram Marie bebådelsedag till söndagen före den 25, och då faller femte söndagen med temat försonaren bort ibland. och så har det skett i år. Så det är två teman som bryter sig mot varandra den här söndagen. Guds mäktiga verk som är temat för Jungfru Maria vid bådesedag. Och försonande. Jag var inte införstådd med att ni följde den gamla kyrkoordningen, den gamla almaken. Det spelar mindre roll. Men jag stannar inför den här texten om Maria och jag kommer in på den text vi har läst i inledningen om försonaren. I modern tid så har Maria bebådelsedag blivit en riktig festdag med våfflor och grädde i fastan. Man kan ju undra vad våfflor har med Maria att göra. Vårfrudagen, som den också kallats, räknades i det gamla bondesamhället, alltså den 25 mars, som vändpunkten mellan vinter och vår. Då inleddes det intensiva vårbruket. Så om ni tycker att det är kallt idag så kan jag bara tala om för er, på onsdag vänder det. Vår fru, som Maria kallades länge i kyrkan, kommer just av att hon på ett alldeles särskilt sätt var en viktig gestalt i kyrkans historia. Men var kommer våfflorna ifrån? Jo, det är vårfrudagen eller vårfrudag, som om man talar snabbt och slarvigt i folkspråket så blir det också våffeldagen. Vårfrudagen blir våffeldagen. Så konstigare är det inte. Och så under 1800-talet särskilt så började man grädda sådana våfflor som vi gräddar nu för tiden. Så vänner, den här söndagen, trots att jag är här, så är det en fastedag eller festdag då man kan grädda våfflor och glädjas. Men det är inte för vårbrukets skull och inte heller egentligen för våfflornas skull, utan det är för Marias skull som det är en festdag. Och vad är det då för märkvärdigt med henne? Nu ska jag ta en liten omväg först innan jag svarar på frågan. Maria har i alla tider inte bara varit anledning till glädje och fest, utan också till anstöt och ironi. Redan i tidig kristen tid så var Maria föremål för skvallerhistorier om att hon hade blivit barn med en man, en romersk soldat, och att hennes barn var utomäktenskapligt. Och i evangelierna så står det faktiskt om hennes son, Marias son. Och när man använde sån beteckning som man använde, så tydde det på att modern var känd men inte fadern. Och på ett ställe så kallas Jesus för frossar och vindrinkar, och det var faktiskt ett skällsord på den här tiden för ett utomäktenskapligt barn. Så det gick storyn om Jesus att han var utomäktenskapligt barn för att naturligtvis undergräva hans auktoritet. Nutida människor har en annan anstöt och har ett annat problem med den här texten och berättelsen om Maria. För en vetenskapligt sinnad människa så är jungfrufödelsen något svårsmält och en svårsmält föreställning. Och jag har stor respekt för det. Teologer brukar försöka komma förbi det där problemet genom att se jungfrufödelsen eller berättelsen om jungfrufödelsen som ett bildspråk om andliga ting och om det unika hos Jesus. För att säga att Jesus var unik och en unik människa redan från början av sitt liv och Gud förkroppsligad i denna människa, så talar texterna enligt dessa teologer om att Jesus var född av jungfru Maria utan en mans medverkan. Jag vet inte om det är lättare att tro det. Trons intellektuella anstöt kommer vi inte ifrån. Så länge vi talar om att Jesus är unik eller var unik, så finns det en anstöt som huvudet inte kan klara av, men möjligen hjärtat. Det viktigaste är nämligen inte hur Jesus blev till som människa, med jungfrufödelse eller inte, utan att den jordiske Jesus var Guds inkarnerade son. Och liksom jungfrufödelsen så hör det till trons domäner. Hur i all sin dag ska man kunna greppa att Jesus var unik människa och Guds inkarnerade son utan tro? Men återigen, varför firar vi idag, eller vad firar vi idag? Jag vill svara på det på tre sätt. För det första, vi firar idag Gud som gjort kvinnan till sin viktigaste medarbetare. I ett patriarkalt och mansdominerat samhälle så osynliggörs kvinnan som ett bihang till mannen och underordnat honom. Som om mannen kunde existera utan henne. Men vi vet alla att varken samhället eller något annat kan bestå eller fungera utan henne. Berättelsen om Maria, att hon blev med barn, är faktiskt mycket rörande i ett avseende om vi tänker efter. Om jag får lov att förenkla den här texten och nästan använda talspråk, så handlar berättelsen om att Gud med hjälp av ett sändebud, en ängel, knackar på Marias dörr och ödmjukt och respektfullt frågar henne att få låna hennes kropp och göra henne till surrogatmamma för hans sons tillblivelse som människa i världen. Ödmjukt knackar på hennes dörr och frågar: vill du ställa upp? Det finns inget våld i texten. Gud våldför sig varken på henne eller någon annan. Han står faktiskt där billigt talat med mössan i handen och frågar: Maria, vill du hjälpa mig? Vill du bli min medarbetare i frälsningshistorien? Och kanske till och med min främsta medarbetare i frälsningshistorien. Får jag låna din kropp? Hur stark är inte den bilden? Vad säger inte det om Gud? Stor och mäktig och ödmjuk. Och i själva verket så representerar Maria i ett avseende alla kvinnor, alla evor. Från människosläktets begynnelse tills nu är kvinnan Guds främsta medarbetare i skapelsen. Männen har alltid trott att det är de som är det, tack vare deras maktpositioner och inflytande över samhällen och världen. Men männen är i bästa fall förvaltare av världen och skapelsen. Kvinnan är Guds närmsta medarbetare. Genom henne fortlever och består den mänsklighet som Gud själv låtit bli till en gång. Så äras den som äras bör. Ytterst Gud och också Maria. Det andra som ger anledning att fira idag, det är att vi firar Maria för att hon ställde sig till Guds förfogande. Mariadyrkan har ansetts inte ha någon plats i protestantisk fromhet. Protestanter av skilda slag har reagerat emot Marias upphöjda roll i den katolska kyrkan, med rätta. Men baksidan av denna protest är att Marias betydelse har förminskats på ett otillbörligt vis. Visserligen var Maria en ung tonåring, kanske bara 13-14 år, när hon fick frågan om hon ville bli Guds sons moder. Av allt att döma så hörde hon inte hemma i ett betydelsefullt sammanhang, hade ingen betydelsefull position i samhället. Hennes familj var inte särskilt inflytelserik. Hon var helt enkelt en enkel tonåring i Galileen. Men hon tvekade inte inför ängelns fråga. Även om hon inte förstod vad det var frågan om. Hon tvekade inför ängelns fråga eftersom hon inte förstod. Hon kände förmodligen till hur kvinnor blir med barn. Men hur skulle det ske i hennes fall? Hon hade aldrig haft någon man, som hon sa. Hennes reaktion var allt genom mänsklig och allt genom begriplig. Men hon tvekade aldrig. Efter ängelns stora och betydelsefulla ord om andens skapande kraft, så som lyder: helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Det är som för en bibelsprängd, och hon var säkert det, som tankarna förs tillbaka till skapelsens begynnelse. Och så underordnar hon sig vad ängeln frågade henne om. Hon underordnade sig kallelsen och lät Gud få som han ville, med de här fantastiska orden: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som det är sagt. Det här är frälsningshistoriens, en av frälsningshistoriens mest dramatiska och avgörande ögonblick och ord. Tänk om hon fortsatt sin tvekan och avslagit förfrågan. Tänk om hon visat ängeln Gabriel på dörren. Tänk om hon sagt nej. Och vad värre, tänk om hon hade gjort abort. Tänk om hon har aborterat bort fostret med Guds inkarnerade son. Eftersom Gud valt att låta sin son bli människa genom en liten tonårskropp, var han i händerna på en tonårings vilja och ovilja. Och vi vet ju hur det är med tonåringar. Återigen, tänk om hon hade sagt nej. Jag kan inte upphöra att förundra mig över detta drama. Det är sant. Utan Jesus ingen frälsning. Men det är också sant. Utan Jesus ingen frälsare. Så dramatiskt var det. Maria var inget annat än en människa och bör för den skull inte tillbedjas. Men hon är vårt föredöme i fråga om att ställa sig till Guds förfogande och följa hans kallelse med sitt liv. Ingen man i hela Nya testamentet förutom Marias egen son Jesus kan mäta sig med henne i fråga om föredöme. Liksom Maria så ingår du och jag i Guds plan, och Gud vill bruka oss som sina tjänare och medarbetare, och Maria visar vägen för dig och mig. Även om vi inte riktigt alltid förstår, säg ja. Jag är Herrens tjänare, jag är Herrens tjänarinna. För det tredje. Vi firar Gud återigen för att han vänt historiens öde genom Marias son. Bebådelseberättelsen handlar inte bara om Maria, om hur hon bejakade sin kallelse att bli med barn och bära Guds son i sitt moderliv. Det handlar också om vilket barn som hon skulle föda. Han som skulle födas skulle bli både Guds son och Davids son. Både med en unik människa med en unik kallelse. Som Guds son skulle han representera Gud på ett alldeles särskilt sätt och unikt sätt i världen. Och som Davids son så skulle han bli ett särskilt redskap att vända mänsklighetens öde, att bli Messias, världens frälsare. Och hans frälsningsvälde skulle aldrig upphöra. För länge sedan hade profeterna lovat att det skulle komma en vändpunkt i historien. För människornas skull och för Israels skull. Nu höll Gud sitt löfte på detta märkliga vis. Han skulle gripa in i historien genom en ung flicka. I Marias kropp skulle han börja om och forma en gudamänniska. Början till en ny mänsklighet och vändning för mänsklighetens frälsning. Och denna vändning lovprisar Maria i sin lovsång på ett alldeles märkligt vis. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer dem ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Enkelt uttryckt vad Maria säger. Nu kommer vändpunkten som vi väntat på så länge. Inkarnationen, Guds sons människoblivande, var Guds vändpunkt i historien. Men inkarnationen var inte en slutpunkt. I själva verket så fullbordades inkarnationen på korset och i döden. Då Guds son blev ett med människans öde och i uppståndelsen vände det till något nytt, till ett hopp om evigt liv. Och det som översteprästen sa och som vi läste i inledningen, det sammanfattar allsammans. Det är bättre för att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Och i själva verket i Johannes sätt att tänka så står det egentligen också att det är bättre att en människa dör för alla än att alla går under. Det träffar sanningen mitt i prick. Han som föddes genom flickan Maria hade ett enormt stort uppdrag att vända vårt ödes historia. Marias uppdrag var att ställa sitt moderliv till Guds förfogande. Hennes sons uppdrag genom sin död och uppståndelse blir det moderliv som födde evigt liv åt mänskligheten. Han har genom sin födelse, genom sin död och uppståndelse försonat världen med Gud och förenat oss med honom. Och det är för den skull som vi firar en sån här dag. Vi välsignar och lovprisar Gud på Jungfru Maria bebådelsedag. Men vi gör det häpna och i respekt för den lilla flickan som utmanar oss att göra precis som hon. Ställa våra liv till Guds förfogande i smått och stort. Jag slutar den här predikan med en uppmaning. Oftast brukar det vara: kom fram, så får vi be för dig. Min uppmaning idag: gå hem och fira. Ställ till fest och lovprisa Gud och festa för Jesu Kristi skull och för Marias skull. Liksom vårfrudagen ansågs i det gamla bondesamhället som en vändpunkt, så firar vi vändpunkten i historien genom Guds sällsamma ingripande i den lilla flickkroppen, då Gud började om och gav oss ett nytt hopp. Det är en fantastisk dag egentligen på onsdag som vi firar idag. Låt oss be. Och jag prisar dig, himmelske Fader, tillsammans med Carlotto och många andra, att du, Herre, har låtit din son bli till på detta märkliga vis. Att du sänt honom i världen. Och du brukat en vanlig människa för det allra största som hänt i historien. Och det är sån tröst och sån glädje att veta att du just brukade en vanlig människa. För då kan du bruka mig och oss som är här idag. Vi tackar dig, Gud, för att du gjort kvinnan till din medarbetare. Vi tackar dig, Gud, för Maria som fick ställa sitt liv till ditt förfogande. Och vi tackar dig, Gud, för att du vänt historiens öde och du vill bruka oss här och nu. Amen.